Välkommen till HR-podden. Som vanligt är jag här, Gisla Jönsson, doktorand i arbetsvetenskap. Och jag har med mig Katarina Starendal,
HR-konsult på Green Bullet.
Och idag har vi med oss två stycken gäster. Det är väl första gången, tror jag.
Ja, det är faktiskt.
Från Pingdom har vi med oss Rickard Eriksson och Johan Norman.
Hej, hej.
Halloj.
Hej.
Vad roligt att ni hade tid att träffas.
Absolut.
Vi tänkte att ni kunde väl berätta lite, vilka är ni, vilka är Pingdom, vad gör Pingdom egentligen?
Jag kan börja med att presentera mig lite kort. Johan Norman heter jag, HR-evangelist på Pingdom och också ansvarig för att etablera Pingdom i Stockholm. Vårt kontor har inte funnits här förrän i somras när vi började. Mm.
Ja, och Rickard Eriksson och jag har varit på Pingdom sedan 2011 ungefär. Och jag kan berätta lite om vad Pingdom gör. Vårt mission i livet är att göra internet till ett bättre och mer tillförlitligt medium att vara i och att bruka, helt enkelt. Mm. Och det gör vi genom att tillhandahålla produkter som gör att man kan övervaka sin sida, om den är tillgänglig för sina kunder och om den väl är tillgänglig, om den fungerar som den ska. Mm. Och även hur kunder upplever det i form av hur lång tid det tar och sådana grejer.
Mm. Och det bygger då på, eller jag tänker man pingar, det är ett sätt att testa typ hur snabb respons man får av en server, eller hur?
Absolut, det är en av teknikerna som ligger bakom.
Jag tänkte att kalla namnet.
Absolut. Vi skulle faktiskt sätta Pingdo från början. Mm. Och sen var det en smart kille som heter Peter som kom på att Pingdom var ju väldigt kul.
Ja.
Så det är den storyn.
Det är en officiellt känd också.
Ja. Absolut.
Mm. Ja, men jag tänkte, vet ju Rickard, du började på Pingdom 2011. Yes. Och då var ni ju inte så stora, eller hur?
Nej, vi var 5 personer. Mm. Och det är ju inte så himla vanligt att man kommer in som HR på 5 personer.
Vad var din roll då exakt när du kom in?
Det var inriktning på HR. Men alla som har jobbat i ett gäng med 5 personer vet ju att vad man än jobbar som så finns det saker att göra. Så det har varit allt ifrån rekrytering, personalplanering till liksom hur många procent arabica och hur många procent robusta det är i vårt kaffe.
Till viktiga frågor.
Ja, men absolut.
Har ni AB-testat?
Faktiskt. Och vi mäter hur många koppar som dricks av det olika. Så är vi. Nej, men vi var 5 personer, men det som är häftigt var att vi var x antal 10 000 kunder redan då.
Mm.
Så på 5 personer så kunde man driva runt det då. Och min egen story är egentligen att jag hade pluggat klart i Trollhättan på en högskola som heter Högskolan Väst. Jag flyttade tillbaka till Västerås som är Pingdoms liksom ursprungsstad. Och sen så började jag jobba på kommunen och programmerade bort mig själv. Och sen så insåg jag att jag ska nog inte syssla med administration, utan jag ska syssla med liksom psykologi, personal. Och sen så träffade jag Sam som är min nuvarande chef, och han frågade, ja, du har ju inte jobbat inom HR, du har inte gjort en rekrytering, men skulle du vilja bygga en av Sveriges bästa arbetsplatser? Så jag sa väl absolut. Och på den vägen är det.
Mm. Det var 2011, sa du.
Yes.
5 personer. Och idag, 2014, så är ni... Vad sa vi?
Det beror på vilken dag du frågar oss.
Ja, precis.
Idag är vi 49, va? Det stämmer.
Mm.
Ja, idag är vi 49.
Mm.
En stor del i mitt arbete är ju etableringen av Stockholmskontor. Vi fattade i våras beslut om att vi skulle etableras i Stockholm. Och har egentligen sparkat igång ifrån officiellt 1 juni, tror jag vi brukar säga. Och 1 juni var ju då jag. Och i dagsläget, när det är den vad är vi nu, 3 november så är vi 17 på kontoret och ett antal till signare som inte riktigt har börjat i Stockholm. Plus den tillväxten som vi har gjort i Västerås då, framförallt.
Mm. Och det har inte varit riktigt lika explosionsartat, men vi har växt med en, sen dess har vi växt med en 4 eller 5 tror jag. Ja. Så att idag är vi strax under 40 i Västerås. Mm.
Mm. Och du sa, hur många skulle det bli nästa år?
Oj, ja, det där är ju en, det intressanta i det som vi gör. Vi har en tillväxtplan som gör att vi vill vara någonstans runt 100 i Stockholm när vi tror att vi är klara inom situationstecken. Vi tror att det är en ganska bra antal att vara på ett kontor. Då är man så pass många som man kan ställa sig upp och känner igen och vet vilka alla är, även om man liksom inte på daglig basis jobbar ihop med alla. Vi har en tanke och filosofi om att det är ett trevligt antal att vara där någonstans. Mm. Och det siktar vi på. Mm.
Men då har ni växt i ett rasande tempo, kan man säga.
Det tycker jag definitivt att vi har gjort. Jag tycker vi har gjort det hela tiden egentligen, växt i ett tempo som har varit högt. Jag vill putta i en växel till den här i år egentligen bara. Men innan tycker jag vi har hållit ett bra tempo också.
Mm. Absolut. Jag skulle vilja säga att relativt hur många vi har varit liksom föregående år, så har vi alltid vuxit rejält. Mm. Från att vara 5 till att vara 12, från 12 till att vara 20, från att vara 20 till att vara strax över 30 och så vidare.
Mm. Så men, det är nästan fördubblingar som vi pratar om på årsbasis, vilket är en ganska stor tillväxtprocent.
Vad är planen med att växa då? Det måste man ju också fråga. Alltså varför?
Absolut. Det finns en jättefiffig affärsplan som jag inte vet hur jag bekväm jag är att gå ut med offentligt. Men visst finns det. Vi vill göra mer. Vi vill göra mer för internet. Vi vill göra mer för att internet ska bli snabbare och tillförlitligare än vad vi gör idag. Mm. Och det finns väldigt mycket tankar och det finns väldigt mycket potential till att hjälpa. Inte bara stora företag som har insett att det är viktigt att vår sida funkar eller inte funkar, utan alla på internet. Mm. Så det är vårt stora varför vi håller på med det här och varför vi vill växa.
Just det.
Sen självklart så har vi en detaljplanering på vad alla de här personerna ska göra och så småningom. Men som sagt.
Jag är ganska nyfiken också, Johan. Du har ju en titel som är lite egen som heter HR-evangelist.
Mm.
Kan du berätta lite, vad betyder det?
Vi jobbar med evangelister här på Pingdom. Vi har faktiskt, just den här veckan så började min första evangelistkollega. Vi tror att det är viktigt att jobba med varför vi gör saker och ting. Inte bara gå ut med vad vi gör, utan varför vi gör det och varför vi resonerar som vi gör i de frågorna som vi gör. Och min roll och min tjänst går ut mycket på att prata och diskutera och berätta för folk varför vi resonerar så som vi gör i våra personalfrågor.
Väldigt viktigt, kan jag tänka mig, just när man växer så mycket också.
Definitivt. Klassiska varför-frågor som varför vi tycker det är viktigt att AB-testa vårt kaffe till exempel. Och att man inte, att det är en komponent som är viktig för oss. Det faller ofta tillbaka till just varför-frågan i det vi gör.
Mm. Och sen är det så här i rekrytering, så det handlar ju inte bara om att man sätter ut en annons så ska man hitta någon som ska göra en specifik sak, utan vi vill vara ett företag där det är roligt att arbeta. Och då behöver man ha en samsyn på vissa saker. Vissa värderingar är jätteviktigt att man liksom resonerar med varandra. Och en stor varför-del som vi diskuterade när vi kom på så, ja, men vi ska nog leta efter en HR-evangelist och sedermera hitta Johan. Det var ju att hur ska våra potentiella anställda som finns där ute på marknaden veta vad de ska resonera med? Vi måste ju informera och prata om så här tänker vi för att kunna attrahera dem som passar och tänker som vi. Eller kan utmana oss. För det kan ju vara att man tänker helt annorlunda och bara måste prata med oss för att vi tänker helt fel. Så det är en otroligt viktig del av det. Att inte bara försöka förföra en arbetsmarknad och jobba på oss, utan faktiskt säga: hej, det här är vi. Vi vill ta ett stort ansvar till att ni ska trivas, och vi vill lära känna er om ni vill lära känna oss.
Det är en grej som jag har stört mig på i vissa fall. Alltså när företag rekryterar, och så beskriver man kanske vilken kandidat man vill ha. Eller typ alltså en annons som är nästan inte liksom beskriver jobbet eller företaget eller uppgift, liksom problemet man vill ha hjälp med, utan typ så här, redan har gått in på att man ska ha liksom, beskriver kandidaten exakt. Och det kan man ju, har man gjort en superbra analys av sitt jobb, så kanske man kan lista ut vad det är för kandidat man behöver. Men att någon beskriver någonting som stämmer in på mig betyder ju inte att jag blir intresserad av liksom, vad som erbjuds. Det är ju det man är intresserad av som kandidat.
Precis. Och när man tittar på hur vi rekryterar, så har vi vänt på det lite grann mot klassiskt. Om man läser våra annonser, så kommer du inte se att du behöver ha 3 års erfarenhet av det här, eller en utbildning i det här, eller vara certifierad i de här bitarna. Utan det som är extremt viktigt för oss, det är att vi hittar individer som vi klassar som culture fit. Alltså individer som vi tror passar in i det som är Pingdom för oss. Och det är de här sakerna som ofta kommer tillbaka till varför-frågan. Vi tycker att människor ska man jobba här behöver man vara prestigelös. Man ska liksom våga ifrågasätta saker och ting, och det innebär att man vågar ifrågasätta det som sina kollegor gör, utan att man tar illa upp att man blir ifrågasatt. Man måste vara driven och ta initiativ och alla de här sakerna, och det är det egentligen som är det viktigaste för oss. Och vi tror att om vi hittar sådana individer och bygger ett företag som består av den typen av individer, då kommer vi kunna bygga ett företag som är rätt för oss. Så det är egentligen det första vi kollar. Sen är det självklart så att vi gör som att kolla technical fit och technical skills och alla sådana här saker också. Men hittar vi dem som är liksom rätt för oss rent kulturellt, då kan vi sen säga att vi vet att du har sökt den här tjänsten, men vi tror att du kanske är bättre för den här rent kompetensmässigt, för du har liksom kommit in i den här första liksom screeningbubblan. Istället för att säga att du har fel teknisk kompetens för den här tjänsten som du söker, så du är inte intressant för oss. Och det är en sak som jag tycker är väldigt bra i det som vi gör, och just i sättet hur vi resonerar runt vår personal och rekrytering.
En sak som jag tycker är väldigt intressant och som jag gärna skulle få någon slags reflektion kring, det är så här: min erfarenhet är inte att det är så vanligt med startups som har HR i ett tidigt skede. Alltså att ha det på 40 personer, då skulle det väl kanske vara bra. Då är det väl någon som bara hjälper till med rekrytering ofta, som är väl så här, vad HR är i gemene mans mun ofta också. Och Pingdom gjorde ju ganska radikalt annorlunda när de tog in dig redan när det var 5 personer. Och nu att ni är 2 då som jobbar med de här bitarna när ni är ungefär 40.
Vi är faktiskt 3 och en fjärde som börjar på
måndag.
Ja, 3,
du ser. Ja. Att, och det känns ju väldigt intressant att höra. Ja, vad är det som gör att ni har gjort så?
Ja, det finns flera saker i det här, tycker jag. Det man ska veta också är att när jag kom in 2011, då hade företaget funnits i 5 år. Så att startup var det ju fortfarande, men det fanns en viss mognad ändå i organisationen. Så det är säkert en del. Sen HR traditionellt får ju, när man börjar känna det här behovet att nu blir det mycket administration och mycket så. Det är absolut, det har varit en del av arbetet som vi gör, men det är inte därför som jag kom in. Jag kom in för att som personalvetare eller liksom beteendevetare, så har jag en möjlighet att hjälpa människor göra det som de är bra på och som de brinner för att göra. Och det behöver man på 5 personer också. Sen är det lätt att säga att okej, kostnadskostymen just nu är inte anpassad till en heltidstjänst som jobbar med HR. Men eftersom vi hade jobbat i 5 år, vi var en organisation som fanns i 5 år, och det fanns en väldigt stabil ekonomisk grund, så var investeringen inte lika stor risk som det kanske är i andra startups.
Just det.
Så det finns många liksom ingredienser i den grytan som gjorde att det make sense att ta in en HR på 5 personer. Men absolut, det viktiga är ju när man tänker sig att inte bli 10 000 personers företaget eller 1 000 företag, det är inte målet. Det är ju att om jag har 50 stolar, om jag har 150 stolar att fylla, då måste ju de här 150 stolarna vara med 149 andra som jag faktiskt kan tänka mig att prestera någonting med, att åstadkomma någonting med. Och då blir det viktigt att investera från början i ett personalarbete, inte bara rekrytering, utan liksom personer som trivs och gör det de vill.
Alltså jag tycker att det här är helt fantastiskt, för att det jag kan se många gånger som jag tror att väldigt många startups misslyckas med, det är just att man inte förstår det här. Man förstår inte riktigt vad kultur är. Man förstår inte vikten av att jobba med den här typen av frågor i ett väldigt tidigt skede. Och att liksom alla handlingar och alla värderingar som man har och gör i en startup är kultur. Och tror ibland liksom, ja men fixar vi ett pingisbord så här. Ja men då, vi har ju öl och pingisbord liksom. Det är all good, då har vi kultur. Och jag tror att just att jobba aktivt på de här management- och HR-frågorna väldigt tidigt, att man vinner väldigt mycket på det.
Absolut.
Alltså jag är helt övertygad om att i den här typen av bolag som vi är här, så är, och egentligen i alla bolag, så är individerna som jobbar här det absolut viktigaste vi har. Och ur mitt perspektiv så är det HRs ansvar att se till att det är rätt typ av individer som passar in då kulturellt, rekryteringsmässigt, kompetensmässigt, vad det nu kan tänkas vara. Och den direkta frågan blir då så hur snabbt behöver man in HR, eller hur viktig är HR? Ja, hur viktig är den personalen som man har? Och ju tidigare man har liksom möjligheten att ha en individ ombord som är ansvarig för att liksom plocka ut de bästa individerna för att bygga just det här specifika företaget, desto bättre är det ju. Men precis som Rickard är inne på, vissa, det är klart att man måste ha en kostnadstäckning för individerna.
Jag har en teori. Och ni kan säga emot mig allihopa, men en i taget. Om ni inte håller med. Jag tänker så här, att ifall man är en startup, som om de var 5 eller 4 personer och hade funnits i 5 år, då var ju tillväxttakten i den mån den fanns överhuvudtaget inte så hög just då. Men jag tänker att åtminstone ifall man tänker liksom att men nu ska vi växa, alltså börja anställa mer folk och liksom expandera verksamheten på det viset. Där känns det som att det är ju någon slags kritisk punkt där det känns som att här kan det vara bra att ha en person som har fokus inte på att prestera i den här verksamheten, utan liksom fokus på förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb för alla andra. Alltså just det, bara det här att det finns någon person, sen om man kallar den personen för HR-person eller vad som helst, det spelar mindre roll. Men att det är någon person som har det som fokus liksom. Hur jobbar vi tillsammans? Hur skapar vi bra förutsättningar? Och då ifall man ska växa i en sån här rasande takt som ni har gjort på något vis. Liksom, vad är det som håller ihop den här kulturen? Vad är vår kultur? Vad vill vi att den ska vara? Liksom? Och, för jag tror att det är svårt att samtidigt vara den som liksom, jag måste prestera klart den här koden tills liksom, imorgon eller vad det nu är. Och samtidigt tänka på, men hur är jag nu mot mina kollegor? Typ, har vi bra? Vad händer där borta? Liksom, det kan man ju inte tänka på då. Typ så här, fick alla säga någonting? Eller liksom.
Det är så roligt att du säger det. För jag tycker det stämmer så bra på hur jag har sett det historiskt. Det är inte bara HR. Jag tror att det är lätt att man går lite, okej, HR och vi ska växa och vi ska bli så här många. Och det är det du ska prestera. Men jag tycker HR... vi sitter på viss domänkunskap och den ska vi liksom, den ska vi fortsätta och sitta på. Men det viktiga är ju hur vi påverkar resterande personalgrupp att faktiskt prestera. Och det är givet förutsättningen att man är i en organisation där vi vill prestera.
Just det.
Det låter ju lite konstigt att säga,
för
alla organisationer vill ju prestera, men
Det är inte alla gånger man har medarbetarna med sig.
Nej, nej precis. Men och då spelar det inte egentligen så stor roll vad jag gör. Måste vi prestera och då måste vi vara fem personer mer, ja, då är det viktigt att vi växer. Men det kan ju lika gärna vara till exempel att AB testa kaffe. Om kaffe är en kritisk liksom. om det är en kritisk sak. Men det finns massa saker. Hur vi sitter, hur vi mår, varför vi, liksom, vi sitter och gör det vi gör. Hur arbetar vi i våra projekt och såna här grejer. Och kan jag få... För människor har jag lärt mig, de spenderar ganska mycket tid på jobbet på att oroa sig. Och kan jag få folk att inte oroa sig och istället fokusera på att göra det de älskar, då kommer jag få glada, presterande och fokuserade medarbetare. Och kan jag göra det för, i mitt fall, nästan 50 medarbetare eller bara 25 medarbetare, så kommer jag få, då kommer jag liksom bära min kostnad som HR. Jag kommer göra en bra business. Jag kommer leverera mer värde till min arbetsgivare än vad jag kostar arbetsgivaren till exempel. Och det tror jag är extremt viktigt.
Precis, jag tror att det är viktigt att man ska liksom se HR som den supportfunktionen som det faktiskt är. Och tanken är, eller så som vi resonerar, så är liksom HR en funktion som ska se till att resten av bolaget är välmående. Och allting vi kan göra, oavsett vad det egentligen är, behöver vi göra så att vi presterar bättre. Om man pratar om utvecklare så kan man prata om effektiva arbetstimmar och allt vi kan göra liksom för att få bort oron till exempel. Om det ökar liksom en halvtimme extra produktion på 100 man, så blir det x antal timmar som vi liksom tjänar på en gång. Och det där är liksom en viktig roll i det som vi gör. Jag tycker Rickard är inne på helt rätt saker. Att om det är så att vi kan tillföra den liksom, det lugnet och den stabiliteten, då gör vi rätt saker.
Är det bara en sån sak att sitta på sin plats och vara oinspirerad? Hur mycket kostar inte det ett företag när folk sitter och är oinspirerade? Och då får man ju hitta på saker som man tror hjälper, och så får man erkänna de som inte fungerar och fortsätta med de som fungerar.
Jag är också rätt nyfiken på just med startups. Jag är väldigt intresserad av startups överlag och tänker att det är så många utmaningar som kommer med en tillväxtresa om man börjar göra den som ni har gjort. Och den förändras kontinuerligt över tid, för att driva ett bolag med fem personer är en sak och det har vissa förutsättningar och då det ställer vissa krav, och sen växer man till 10 och då kommer lite nya förutsättningar och andra typer av problem. Och 15 och 20 och 30. Hur kommunicerar vi? Hur ska vi strukturera oss? Hur ska vi liksom... Det är väldigt många frågor som dyker upp. Det är liksom inte bara rekrytera rätt personer, utan det finns så otroligt mycket mer.
Ja, svaret på den här frågan är ja.
Jag tänkte, vad var den största utmaningen med att växa så fort?
Ja, den största utmaningen tror jag, det är att vi man ska förstå att vi är på den här resan som vi är på nu, och man ska liksom få med alla att vara med på den här resan. Vi brukar skämtsamt säga det, att vi slänger in 20 främlingar i ett rum och vi hoppas att alla ska bli bästa vänner med varandra. Vi har ju sett på diverse docusåpor hur det där brukar gå. Liksom. Vi vill inte rusta ut alla utan vi vill att alla ska vara kvar och bli bästa vänner. Liksom, och tycka att det är världens skönaste kollegor, att man vill komma till jobbet och umgås med folket som är där. Och det där är nog den stora utmaningen. För vi, oavsett hur mycket intervjuer vi gör, så då visar man upp sin finaste sida. Liksom. Det är ju först när man sitter i en svettig pressad situation, och man visar att man har liksom luckor i kompetenser i gruppen, och det är då det egentligen visar sig hur bra det här teamet fungerar tillsammans. Och det är nog den största utmaningen, att vi försöker, samtidigt som vi springer väldigt fort framåt, så får vi inte tappa i vår produktion. Och det gör att vi får ett helt nytt team som producerar något helt nytt som aldrig gjort det förut. Och vi får egentligen låta dem springa, och så får de komma och säga så här: vänta nu, det funkar inte, för det här är, vi har inte de här stödsystemen, eller vi har inte det här, och vi oroas för de här sakerna. Och då Det är då Rickard och jag kommer in och bara, men det är lugnt, vi ordnar det. Vi gör så här istället och så kommer allting bli bra. Så kan ni fortsätta springa i ännu snabbare än vad gjorde ni innan. Liksom.
Ja. Jag tror också att man får vänja av sig vid att älska sin senaste bästa idé.
Ja.
Liksom, för att om man växer i den takten eller om man mognar på en viss nivå så kommer man komma till ett ställe där ja, den här senaste idén var bra när den kom, men kanske inte längre.
Kill your darlings.
Kill your darlings. Och sen också att, ja men okej, då prövar vi nästa idé. Och failar den, ja men då behöver vi inte ha lagt så jättemycket tid på den. Utan då testar vi nästa idé. Och det är ju väldigt mycket den här liksom agile och lean startup, det tänket.
Mm.
Men applicerat på HR.
Mm. Kan du ge något exempel på någon idé som du bara kände, det här var bra då, men som man överger?
Oj, vilken av alla ska jag ta? Jag har haft så många dåliga idéer.
En väldigt enkel praktisk sak är att prata om är ju stödverktyg. Där vi kan titta på ett verktyg och säga, det här fungerar ju hur bra som helst. Och så har vi som gått det på veckor och så är det 10 personer till och syns att nej, men det var inte så praktiskt som vi är 20 som ska in och titta på det här. Och oavsett om man försöker tänka att så här, det här är ett verktyg som verkligen kan, som vi kan växa in i, så märker vi ganska snabbt att de inte räcker till eller inte bra ut olika anledningar. Och det är en väldigt så handfast sak som man kan ta på ganska snabbt. Det finns andra idéer som inte alltid är lika lyckade, men då kan man ta med oss privat någon gång istället.
Precis, för den där. Jag har en fundering också. Jag är väldigt nyfiken på, då får ni välja hur mycket ni vill berätta, men alltså hur ni har valt att organisera er. För en annan sak som jag tänker kring startups är att när man är få så är det väldigt enkelt att vara entreprenöriell. Alla kan prata med varandra, man är tillräckligt få för att liksom bolla direkt. Men det som brukar hända är att de här kategoriseringarna som vi har i huvudet, stereotypen av hur en organisation ser ut och hur man bygger en organisation, kickar in när man växer. Och då sätter man in liksom en traditionell organisation med lager av chefer och lite så här funktioner. Det är inte alltid så, men det kan bli så. Och det finns också exempel på företag som har gjort radikalt annorlunda. Valt ett helt annat sätt att organisera sig på. Jag är väldigt nyfiken på hur ni har valt att organisera i nuläge och även lite så här, vad är planen framåt nu, för som sagt, ni växer ju.
Jag skulle vilja säga att det är precis som jag upplever att du berättade, det är en reflex att tänka, nu ska vi vara en traditionell organisation. Det jag tror är hemligheten är att inte nödvändigtvis vänja sig vid att det måste vara så, utan vara, ha en ganska agil organisation också. Och det låter som väldigt mycket modord. Sådär. Men vad det handlar om är att rekrytera människor som har samma liksom värdegrund, samma tankar, som är ganska mycket självgående. Hitta liksom, ja, men vi har samma organiska sammansättning någonstans. Och sen när vi förändras, då får vi som, om vi tar växtanalogin liksom, då får vi växa så att de band som måste vara starka, de kommunikationsled som måste finnas, de upprättar vi. Men sen när vi förändras så kommer också hur vi växer som planta för att överleva på bästa sätt, det kommer också behöva förändras. Och då kan inte vi lita på att 2, 3 eller 4 personer tänker till då också, utan då måste alla tillsammans inse att vi måste växa och pröva nya saker för att det ska fungera nu när vi är 75 istället för 45.
Jag tror att man ska liksom inte vara rädd för att rita upp en klassisk företagsorganisation på ett papper och säga att det är ungefär så här som hänger ihop. Jag tror att det är ganska bra att man får en tillhörighet i så här, ja, men jag jobbar med tech, så det här är som mina närmaste kollegor. Men sen så är jag helt övertygad om, precis som det som Rickard är inne på, att varje team som vi har egentligen är helt självmanagerandes. Och om det är så att det här teamet behöver kommunicera med Kalle, Eva, Pelle, Lisa där borta någonstans, så kommer man att göra det. Och det har liksom ingenting med organisationsstrukturen egentligen att göra, utan det har liksom med kommunikationsled att göra. Och de behöver inte alls vara likadan som en organisationsstruktur ser ut för mig. Utan det handlar snarare om att liksom på något sätt kunna få en överblick om ungefär hur organisationen ser ut och vilka som är där och hur många man är och vad man gör.
Jag tänker, om vi börjar närma oss slutet lite av intervjun, att ni kunde prata om, där kan ju bli ett ganska stort ämne, men om man tänker liksom, om man bygger HR från lite från noll, du får också svara, även om det var du som var först.
Tack.
Liksom, ja, men hur har ni gjort så här, vad har ni prioriterat liksom? Vad prioriterar man när man bygger en HR-avdelning från? Om man är liksom första gubbe på plats, då får man ju bestämma.
Eller gumma. Och nu låter det som vi upprepar oss, men varför? Varför är jag en del av den här nya organisationen som är en startup? Och där får man ju komma till sitt eget svar såklart. Svaret som jag kom till är för att jag vill hjälpa människor och se till att de presterar och gör saker bra. Och det är ju under grundförutsättningen att vi rekryterar människor som drivs och triggas av att göra bra saker. Och det är ju lite del av, eller inte så liten del, utan en ganska stor del av vår culture of it. Vi vill prestera saker, vi vill göra skillnad. Och då måste jag ju dels rekrytera de personerna och sen så se till att de har rätt förutsättningar, eller så bra förutsättningar som möjligt. Och sen så kommer vi alla att misslyckas. Det kommer vi att göra, och det är nästan, det är mer regeln än undantaget. Men då måste vi resa oss upp. Vi måste fortsätta springa, fastän vi kan halka nästa gång också. Så då blir frågan, vad ska jag göra? Jag tycker den är lite sekundär kontra varför ska jag göra det? För vad? Alltså det finns ju vissa hygienfaktorer, självklart, att vi är ett företag och vi förväntas till exempel betala ut lön, vi förväntas ta ett ansvar för hur det blir när folk har fyllt 65, vi förväntas göra det här och det här. Men där måste vi också fråga, men varför gör vi det då? Och sen när vi har kommit på någonting som inte förväntas av oss, men det harmoniserar med varför, då ska vi göra det. Och samma sak här när vi växer. Jag gör ju absolut inte samma saker idag som när vi var 12. Och det är ju för att omgivningen, förutsättningarna förändras. Idag har jag Johan och gänget liksom på HR förutom mig då också. Ja, det är ett antisvar på din vadfråga. Sluta aldrig att fråga varför man är där och sen gör det som kommer naturligt.
Men jag tänkte att till exempel hygienfaktorerna, om man tänker dem, hur liksom har du hanterat dem? Valde du att bara, nej men vi köper in det här, eller valde du så här, nu ska jag sätta mig ner och skriva en liten handbok och så kör vi den, eller hur liksom?
Ja,
spring.
Vad sa du?
Spring.
Ja men precis. Pröva. Pröva, eller någonstans får man ju gå till sig själv och säga vad tror jag är viktigast. Och sen så börjar jag pröva det. Och vi brukar säga att spring, liksom. Spring vid den här stora isfläcken där du inte vet var du får stöd någonstans. Och sen så ramlar du. Och sen så får du resa upp och så springer du igen och testar kanske samma sak eller samma behov. Men ramla. Och sen så får du testa igen. Och till slut så har du kommit fram till en punkt där du känner att nu har jag ju löst behovet ganska bra. Och när jag väl har kommit dit så då kan jag liksom ta nästa puck och se, okej, det här är hygienfaktoren, hur jobbar vi med den? Okej, jag prövar det här.
Jag tänker också att det finns ju en del som kommer lyssna på det här avsnittet som säkert jobbar med startups och kanske HR eller någon chefsroll sådär. Vad vill ni ge med för lite tips? Kanske hjälp på vägen eller rekommendationer, ni som har påbörjat den här resan själva.
Jag tror att, och det är väl klyschigt att säga just nu som det ser ut i vår värld, men jag tror att det är viktigt att man vågar och att man tillåts att misslyckas med saker och ting. man måste liksom våga prova saker, annars vet man inte om det är rätt för ens egen organisation. Vågar man inte prova någonting utan man bara säger att man borde prova det, då kommer man inte komma någonstans och då kommer man inte utvecklas någonting. Så det tror jag är det absolut viktigaste. Sen är det klart att man får prova under sina egna parametrar som man har. Om man är en mindre startup på ett fåtal personer, så kanske man inte behöver prova att köpa en jättestor lokal eller vad det kan spara som man liksom är på jakt efter, utan man får prova att köpa en liten lokal först.
Minimera
och,
risk.
Precis. Och prova under de parametrarna som man har. Men att våga prova hela tiden och våga alltid våga pusha sig själv lite grann till. Och inte alltid vara nöjd med det som är okej. Okay. Är det här ett steg som vi kan ta? Kan vi gå liksom två steg till? Vad händer om vi gör det? Och hur förändrar det förutsättningarna för våran personal som vi har? Självklart under de premisserna och kostnadsmassan som man själv har som bolag. Då.
Jag måste bara fråga en sak till. Jag tänker, om man vänder på det istället, tänker, om man är en nybakad HR-student och bara startups, det låter som det absolut roligaste, där vill jag absolut. Liksom, vad har ni för råd att ge till den personen om man vill man vill bli dig?
Precis, det är right up my alley någonstans. Älska ditt jobb passionerat. Och passion i det här fallet, det är ju både liksom när att det står gnistor, men också att det är runt. Och det är i synnerhet sant för startups. Det finns väldigt få safety nets. Men å andra sidan så lär du dig precis hur du slår dig när du väl slår dig. Så du lär ju dig extremt mycket. Men sen är det bara att våga. Det är bara... gör det du tycker är extremt kul.
Jag tycker det var... Ja,
nej, jag tänkte bara säga som avslutning. Det är ju väldigt lätt att sitta här och säga att man ska våga. Det är en sak om man är nyexad och har en hyreslägenhet eller en, liksom, inte stora bolån och inte familj och villa och allt som man behöver liksom ta hand om. Men jag tror ändå att man ska våga. Oavsett om man liksom befinner sig i en situation där det kanske inte alltid ser ut som att det går. Liksom. Jag tror att det är en extremt viktig del. Både för det som man gör för bolaget där man är, men även för sig själv som individ att utvecklas.
Vilka fantastiska slutord. Att våga, det tar vi med oss. Okej, tack så jättemycket Johan och Rickard för att ni kom hit och besökte HR-podden.
Tack själva.
Tack.
Hej då.
Hej då.